Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, jag ber att du ska vara med i ditt ord. Att ditt ord skulle få landa i våra hjärtan. Hjälp mig, Herre. Du ser vad jag har förberett. Du ser vad jag har tänkt. Och jag ber att det som är mina egna idéer och tankar skulle platt falla till marken. Men det som är ditt ord, Herre, det som är ditt ärende den här förmiddagen skulle få landa i våra hjärtan. Ber om dig, Jesus. Amen. Jag vet inte hur mycket du kan om svensk musikhistoria, men 1972 så kom det en låt som vi nog får räkna som en svensk klassiker. Av ett band bestående av Björn Afzelius och Mikael Wiehe. Fante. Ja. Bandet hette Hoola Bandoola Band i alla fall. Och sången Vem kan man lita på? Och i den här sången så ställer sig bandet en fråga som de senaste åren har blivit aktuell. Ja, kanske är den alltid aktuell. Vem kan man lita på? Så går första versen. Och när vår präst från konfirmationen står och pekar i det blå och ingen fattar om man visar vägen eller känner vilket håll vinden blåser åt, då kommer halta Lotta hem till mig med rösten fylld av gråt och säger, vem i hela världen kan man lita på? I andra versen, och när prinsar och presidenter ljuger medvetet i kapp, och när de som skulle säga sanningen har börjat ta tillbaks det de redan sagt, då kommer lille Gerard hem till mig och häver sig på tå och viskar, vem i hela världen kan man lita på? När jag som bibelläsare stannar upp och läser evangelierna, verkligen läser dem som det står och försöker att förstå, så förvånas jag gång på gång. Trots att jag är pastor och borde veta det, så förvånas jag ständigt över hur tydlig och skarp Jesus faktiskt är. Jesus säger saker som du och jag knappast skulle upprepa, med tanke på de människor som vi skulle reta eller hamna i onåd oss. Och jag som pastor måste ibland tänka till både en och två gånger innan jag säger det jag vill säga i en talarstol, med tanke på vilka man retar upp. Allt sånt här struntar givetvis Jesus helt i. För honom finns det bara ett enda kriterium på om man ska säga det han vill säga, och det är om det är sant. Är det sant, då säger Jesus det. Sen får människor ta det precis hur de vill. Sanningen blir garanten för att hitta något, någon att lita på riktigt. Och svaret på frågan som Hoola Bandoola Band ställde är kanske just sanningen. Tanken med min predikan idag, en vecka innan jul, är att lyfta fram frågan om andligt ledarskap. Vi kommer ju på vårt församlingsmöte att välja in nya församlingsledare. Och det här är ju en fråga som för bara några år sedan i Knutbys skugga fick en normalt sett ointresserad teologisk analfabet att börja intressera sig. Vad är en ledare? Och vad är ett sunt andligt ledarskap? Vad är en god andlig ledare? Sen jag kom hit till församlingen, nu har jag snart tillsammans med Mia var här ett år, så har jag vid flera tillfällen förvånats över synen på ledarskap. Det är inte så att jag har de rätta svaren, för vem kan ha det? Vem kan ha det? Men jag läser Nya testamentet, och så här tänker jag utifrån den läsningen om en andlig ledare. Jesus, som ju i precis allt är vår stora förebild, blir det kanske mer än annars just i de här frågorna som rör ledarskap. För det första är ju Jesus ledaren framför alla andra. Men när jag läser evangelierna så slås jag också av hur mycket Jesus undervisar om de här frågorna. Han talar otroligt mycket om ledarskapsfrågorna. Egentligen är hela Nya Testamentet det. Det finns inget som Paulus varnar så mycket för som osunda ledare. En stor mängd av den text som finns av Jesus ord handlar om det här. Man märker snart när man läser evangelierna att det finns inga Jesus är så skarp emot som ledarna. Att leda genom att leva. Jag tror att Bibelns syn på ledarskap ryms någonstans i den korta meningen. Att leda genom att leva. Att undervisa, som jag gör här idag, om ledarskap, det är ju stort nog en omöjlig uppgift egentligen. Alltså, prata om att kasta sten i glashus. Jesus Kristus är den enda ledaren som i grunden varit en sann ledare, utan grumliga motiv. Vi andra, vanliga, vi har alltid grumliga motiv i vårt ledarskap. Men Jesus, han var sann. Och det enda jag kan göra, det är att undervisa utifrån det Jesus säger. Med förhoppningen om att ni inte dömer mig för hårt. För självklart är det så att vi som står som ledare i Södertälje pingstförsamling är ordentligt bristfälliga. Varenda en av oss. Så måste det vara så länge vi är människor. Det finns en bok som jag skulle vilja rekommendera väldigt varmt. Har du inte köpt julklappar än så är det här ett julklappstips. Boken, eller egentligen är det fem böcker, heter Liftarens guide till galaxen. Och det är en komedi, en skruvad skrattfest. Det börjar med att någon kommer på i universum att man ska göra en ny intergalaktisk motorväg. Och så råkar en liten obetydlig planet med namn Tellus ligga i vägen. Och så börjar det här sanslösa äventyret. Författaren, en engelsman som heter Douglas Adams, han använder humorn och den här annorlunda, konstiga science fiction-världen för att kunna peka på en rad saker, bland annat ledarskap. Så här skriver han om ledarskap. Ett stort problem, av de stora problemen, för det finns flera. Ett av de många stora problemen med ledarskap är vem man ska ge jobbet åt. Eller rättare sagt, vem kan lyckas få folk att ge honom jobbet? Sammanfattningsvis, de som är mest intresserade av att styra över andra varelser är just därför de som är minst lämpliga att göra det. För att sammanfatta sammanfattningen, ingen som lyckas bli vald till president bör på några som helst villkor få jobbet. För att sammanfatta sammanfattningen av sammanfattningen, det blir fel med folk. Åt vem kan man anförtro makten när ingen som vill ha den kan tänkas få den? Så långt Douglas Adams. Någonstans i det här så känner jag igen tonen från Nya Testamentet. Ledarna är olämpliga ledare enligt Jesus för att deras ledarambitioner handlar om fel saker. Vad var det Jesus kritiserade ledarna för? De hade satt sig på Moses stol, sa han. Vad betyder det? Ja, det var helt enkelt så att den tidens lärda i kraft av sitt ämbete fått auktoritet att undervisa om Mose lag. Det var inget konstigt med det. Det var inget fel med det egentligen. Några får den uppgiften. Uppgiften att leda andra. Uppgiften att undervisa andra. Så måste det vara. Och vi ska i och för sig aldrig någonsin vara rädd för ledare. En ledare måste få vara ledare. Visa vägen, gå före. Men det avgörande är alltid ambitionen bakom ledarskapet. Och därför talar Bibeln och hela den andliga traditionen om karaktären som det helt avgörande och väsentliga när vi letar efter nya ledare. Vad har människan, pastorn, för karaktär? Det finns en väldigt, väldigt bra scen i en film som heter Forrest Gump. Och ni som har sett den här filmen, ni känner till Tom Hanks som spelar Forrest. En dag får för sig att han ska börja springa. Känner ni igen det här? Forrest bara börjar springa helt plötsligt. Utan mål, utan mer. Han bara springer. Och han springer och springer utan att stanna. Och i takt med att skägget växer så växer också svansen av förföljare. Sådana som springer med Forrest Gump. Han springer och den som vill följa med, följer med. Det här är samma effekt som ökenfäderna hade på 200-talets religiöst sökande. Och det här bilden av ett gott ledarskap, herdebilden. Filmen visar en slags perfekt tanke på hur en ledare ska fungera. En som går före. Inte nödvändigtvis, mycket sällan med de stora gesterna, de yviga orden, inte med de makalösa effekterna eller fantastiska reklamkampanjerna och de stora missionsutskicken. Forrest Gump gör tvärt emot det typ av ledarskap som Jesus så hårt kritiserar. Alltså fritt översatt, gör inte som de gör. För de gör ett helt annat än de säger. Jag hörde på predikantveckan nu, en fantastisk vecka var det uppe i Stockholm. Om pingstpastorn som var reseledare i Israel. Och berättar i bussen för sällskapet om hur herden går före och fåren följer efter sin herde. Plötsligt så stannar bussen och över vägen så är det en stor fårskock. I oreda. Och efter går en man som liksom skjuter på fåren. Och pingstpastorn som just sagt att det förhåller sig tvärtom blir förvånad. Han går ut och frågar mannen. Har det kommit nya tider och nya metoder i Israel för att leda får? Mannen svarar. Jag är ingen herde. De här fåren är på väg till slakt. Verkligt ledarskap handlar alltid om funktion. Mycket, mycket mer än position. Ledare blir den som har någon som följer efter. Det kan man inte ta sig, utan det ges. Vad gjorde den tidens religiösa ledare som var fel? De gick inte före. Istället la de bördor, säger Jesus, på människors axlar utan att de själva gjorde någonting för att hjälpa till. Man ledde inte med kärlek, utan allt handlade om den egna positionen. Gör därför allt vad de lär er, säger Jesus. Håll fast vid det, men handla inte som de gör. För de gör ett och säger ett annat. Och Jesus reagerar väldigt starkt mot den tidens ledarskap. Allt vad de företar sig gör de för att människor ska lägga märke till dem. Och det här är givetvis en tidlös frestelse. Lärjungarna diskuterar det här många gånger. Vem av dem skulle få den bästa platsen i himlen? Det var Jesu egna lärjungar som förde sådana samtal. Vem ska få den bästa platsen i himlen? Vi skulle inte ens börja tänka i de banorna. Vem av dem hade bäst anseende? Och det här är något djupt mänskligt i viljan att vilja bli sedd, uppmärksammad, omtyckt. Den tidens ledare skaffade sig enligt Matteus breda böneramsor och stora manteltofsar. Jag vet inte om breda böneramsor är så där väldigt häftigt idag. Men frestelsen är lika närvarande. Och Jesu recept på bemötandet av den här frestelsen att vilja bli stor i sig själv, att vilja bli ärad av människor, är att gå den motsatta vägen. Jesus säger, den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Är det ledaren, ska jag säga, och inte Jesus som hamnar i fokus, så drar jag personligen alltid åt mig öronen och funderar, kan detta verkligen vara sunt? Tänker efter en extra gång. När vi ser ledaren och inte Jesus, den sanna ledaren i en nytestamentlig bemärkelse, får människor att lägga märke till Jesus, inte sig själv som person. Jesus visste naturligtvis vad lärjungarna diskuterade. Och vid ett tillfälle när de hade gått en bra bit på väg hem till Kafarnaum igen, och samtalsämnet hela den här vandringen hade varit just detta: vem är den främste av oss? Vem ska få sitta närmast Jesus när vi kommer till himlen? Jesus är skön, för han sätter sig ner med de här grabbarna. Och så kallar han till sig dem och så ställer han den generade frågan, trots att han vet svaret. Och en del av det vi säger avslöjas ju bara vi säger det högt. Eller en del av det vi tänker avslöjas bara vi säger det högt. Han avslöjade svaret på vem som egentligen är störst av lärjungarna. Om någon vill vara den främste, måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Det är Jesu ord. En ledare ska tjäna andra, inte tjäna på att vara ledare. En ledare ska tjäna andra, inte tjäna på att vara ledare. Jag upprepar den här meningen 2 gånger, för den har jag kommit på själv och tycker den är väldigt bra. Ni får gärna skriva upp det om ni vill citera mig. En ledare ska tjäna andra, inte tjäna på att vara ledare. Vem är ledare i Guds församling? Den som gått ett steg före, den som blivit formad av Guds ande. När Paulus talar om de andliga gåvorna, så finns gåvan att leda där. En gåva av Gud. En andlig gåva som visar att det här är ingenting man kan ta sig, bara få. Allt sant ledarskap i Guds församling måste ju vara att återskapa i oss bilden av Kristus. Och den enda som kan göra det är anden själv. Ingen människa. Och därför måste ledaren vara ledd av anden. Målet för en ledare är samma mål, tänker jag, som Johannes döparen hade för sitt liv. Och det har jag redan på 1 år citerat otaliga gånger här. Jag kommer att fortsätta med det så länge jag får vara kvar. Johannes sa, han ska bli större och jag ska bli mindre. Han ska bli större och jag blir mindre. Och det gör anden i en människas liv. Anden tål att ifrågasättas och prövas. Och därför är det, som jag ser det, helt givet att man kan ifrågasätta en ledare också i Guds församling. Att bara lita på en annan människa, oavsett position, utan att ifrågasätta, det tror jag är utanför Guds tanke. Gud har gett dig och mig förmågan att reflektera och tänka, och det har vi fått för att vi ska använda det också i Guds församling. Men det gäller också att vara vis i ifrågasättandet. Prövningen av ledaren måste också den ske i dialog med anden. För det är ju så att det som mänskligt sett kan vara de mest galna påhitt, ibland kan vara Guds verk, Guds vilja. Och då gäller det att vi inte bara prövar, och det här är lika mycket till mig själv, inte bara pröva utifrån sin egen hjärna, utan också från Guds ord och Guds andes tilltal. Det som kan ses som allra mest tokigt ut har ju ofta i historien visat sig vara Guds vilja. Och pröva med kärlek, med kärlek. I den här frågan finns det väldigt mycket mer att säga. Det ska jag inte göra idag. Men jag vill avsluta med ett citat ifrån en andlig ledare som jag litar mycket till. Han heter Peter Halldorf. Och så här säger han: den ledare som uppträder hotfullt, avkräver sina lärjungar lydnad, har säkra svar på alla frågor redan innan frågorna blivit ställda, och inte tillåter invändningar mot sin undervisning, bör man fly för livet för att undkomma. Amen. Tack Jesus för att vi får vara en del av ditt verk, del av din församling. Tack för att vi får be för varandra, de olika funktioner, de olika gåvor som vi har fått i vår församling. Och Herre, du utrustar och lyfter ledare och pastorer just för att ditt verk ska få framgång i den här staden. Jesus, hjälp oss att kunna nå Södertälje med evangelium. Hjälp oss att bli skickliggjorda. Hjälp oss att kunna nå våra nära och kära med det glada budskapet. Det som du har satt på oss här att förvalta. Att människor kan få lära känna dig, Jesus. Det är vårt uppdrag. Det är vårt uppdrag. Och hjälp oss att bli bättre och bättre och bättre för att kunna nå våra medmänniskor med evangeliet, Herre. Hjälp oss att vi blir mindre och du blir större. Att du blir större och vi blir mindre. Jag ber om dig, Jesus. Amen.